Så idag ska vi inte fortsätta med någon serie, utan vi ska ta tillfället i akt. Eftersom vi har dop idag så ska vi titta på en text som inte direkt har med vattendop att göra, men som talar om dopet och vad dopet är en bild av. Och vi ska se vad den förklarar åt oss, och det vi ska se på är Romarbrevet kapitel 6. Romarbrevet kapitel 6, där de fem första verserna egentligen skulle kunna ta hela kapitlet, men låt oss inte vara här till klockan 3 för den saken. Så fem första verserna i Romarbrevet kapitel 6, så ska vi se hur vi är såväl begravda som uppståndna med Kristus. Den yttre bild som dopet är, en utvärtes handling, uttrycker en inbördes sanning, verklighet, någonting som redan har skett i en andlig verklighet som varje kristen här har erfarit. Och det är förstås frälsningen, på nytt födelsen, omvändelsen. Vi har dött bort från synden, dess makt, dödens makt, lagt av oss den gamla herren, den gamla mästaren med sitt tunga slavok, och tagit på oss vår nya herres lätta, milda ok, och lever ett liv tillsammans med honom. Så låt oss nu läsa Romarbrevet kapitel 6, vers 1-5 tillsammans. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi som är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Amen. Så vår text idag berättar för oss om vår omvändelse och vårt nya liv i Kristus. Om att vi inte ska fortsätta att leva i synd under den gamla mästaren som vi gjorde före vår omvändelse, utan att vi har dött bort från den och lever ett nytt liv. Så detta kapitel, som givetvis inte var ett skilt kapitel när Paulus en gång skrev det, det är förstås ett resultat av en senare handling. Någon som har insett att vi kan inte ha hela bibelböcker i en enda lång textmassa, och så ska folk försöka hitta precis rätt text. Utan någon i något skede insåg att vi behöver dela upp det kapitlet, så gjorde det för att hitta de här speciella texterna. Så just det här kapitlet, den här delen av texten, där inleder Paulus nu undervisningen om det nya livet i Kristus. Det nya livet i Kristus. Om vårt helgande. Helgande. Alltså det som sker efter omvändelsen. Efter det att vi kommit till tro. Och fram till vår fysiska död. Vi läggs ner i graven. Så fram till nu, fram till de här fem första kapitlen, så har Paulus först talat om människans totala fördärv. Alltså att hon är en syndare i hela sig själv. Det finns inte en del av henne som inte är befläckad av synden. Både kropp, både själen, eller tanken och det vi säger. Allting är befläckat. Hela vår person är befläckad av synden. Och hon står utan ursäkt inför Gud. Att alla människor, oberoende om de har hört evangelium, om de har fått tag i en bibel, hört någon läsa det, oberoende om de har det eller inte, så vet de vet det, att de har brutit mot Guds lag. Att det finns en skapare och att de har gått emot hans heliga bud. Så ingen människa, varken jude eller grek, står utan ursäkt. Eller de står alla utan ursäkt. Ursäkta mig. Ingen har en ursäkt. Hur alla är syndare. Hur det finns ingen som vill söka efter Gud. Det här ordet, ingen, är ett ord som Paulus när han citerar från Gamla testamentet och upprepar det flera gånger. Ingen rättfärdig finns. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Ingen som gör det goda. Ingen. 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 Ingen finns. Ingen. Och det gäller alla folk. Det gäller hedningarna. Det gäller judarna. Det gäller alla. Tangerar alla. I alla tider som någonsin funnits, skapats. Allihop. Alla står utan ursäkt. Till och med Guds eget folk. Judarna som har lagen. Som var ett utvalt folk. Som blev anförtrodda med profeterna och tempeltjänsten. Till och med de som borde veta står där med synd. Som överträdare av lagen. Vi har alla gått vilse. Alla har överträtt lagen. Guds lag. Vi är alla skyldiga inför Gud. En väldigt deprimerande inledning av Paulus kan man säga. Inte precis en lågtröskel. Eller man ska kalla den för tiden. Som är evangelismens handbok. Ja, inte att tala om synd. Paulus skriver precis till att börja med om synd. Han förstod ingenting om evangelism. Eller så förstod han precis vad evangelism handlar om. Evangeliet handlar om att man måste börja med de dåliga nyheterna. För att evangeliet ska vara goda nyheter så måste man inse varför det är goda. Varför vi behöver bli frälsta, räddade. Varför vi är på väg mot en undergång. Så Paulus börjar där med att sätta alla människor i samma båt som syndare inför Gud utan ursäkt. Men han slutar inte där. Han fortsätter. Han tar till det här lilla men så stora ordet som han så ofta gör när han vill vända på någonting som har varit först far i den riktningen och 180 grader vänder det till att fara i den andra riktningen. Han använder ordet men. Romarbrevet 3:21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här kommer rättfärdigheten in. Här kommer någonting som är en del av de goda nyheterna in. Men vad är att vara rättfärdig? Vad är rättfärdighet? Det är att vara utan skuld. Utan anklagelse, att vara förklarad fri eller förklarad rätt oskyldig inför en domare. Och domaren i det här fallet är förstås Gud, allsmäktige Gud, han som är den perfekte domaren. Den evige domaren, den domare som alla människor ska ställas inför. Det finns ingen som tror sig kunna komma undan det. Ta en omväg kring Guds domstol. Alla måste stå i denna domstol. Med Gud som dömer. Han som är perfekt och redan vet allting. Han som vet varje tanke, ord, gärning. Allt som gjorts. Han ska stå där och döma oss. Vi ska alla få en dom. Ingen kommer undan och alla kommer att höra antingen oskyldig eller skyldig. Men vi vet att ingen är oskyldig. Vi har inte läst om det, men vi vet att Paulus har talat om det här i Romarbrevet. Ingen är oskyldig. Alla är lagöverträdare. Du och jag och alla i det här rummet och alla i det rummet och alla som kör på riksåttan. Alla är skyldiga. Alla. Och ändå finns det på den dagen som kommer att höra domen oskyldig. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Är Gud en korrupt domare? Nej, nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Utan lag, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Det är alltså en rättfärdighet från Gud. Det är en som Luther sa, en främmande rättfärdighet. Det är inte vår rättfärdighet, utan det är Guds rättfärdighet. Det är en perfekt rättfärdighet. En som inte kommer av oss själva, utan som kommer genom tro på Jesus Kristus. Inte på grund av tro, utan genom tro. Viktigt att vi förstår den skillnaden. En rättfärdighet som är en gåva från Gud. Av nåd. Guds rättfärdighet är den som gör att människor, vissa människor, får höra ordet oskyldig på den dagen. Fri, benådad, han är rättfärdig. Han går fri, hon går fri. Och det är den rättfärdighet som tillräknas alla som tror på honom, som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Denna Jesus som utlämnades för våra synders skull, som tog straffet som rätteligen tillhörde oss, det som vi är skyldiga, som drack Guds fulla vredesbägare till den sista droppen. Då tog det straffet. Och vad var straffet? Döden. Vad säger Bibeln att straffet för synd är? Döden. Han dog. Han verkligen dog. Fysiskt dog. Lades i en grav. Död. För att han tog det straff som var vårt. För att fullborda en fullkomlig, perfekt, evig frälsning. Och räddning. För alla dem som tror på honom. En räddning från Guds rättvisa vrede. Och han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Fadern såg på honom och hans perfekta verk. Han såg hans liv på jorden som underställd lagen. Hållit lagen perfekt till varje liten punkt. Han såg på hans liv. Han såg på hans offergärning. Han såg på hans lydnad ända till döden. Och han sa, det är nog. Rättvisa har skipats. Straffet har betalats. Jag ser det i min son. Det som är i honom går fria. Och det är alla de som tror på honom. Vi som tror är frälsta, förklarade, rättfärdiga, av nåd genom tro på Jesus Kristus. Så har döden förlorat sin makt över oss. Den är inte längre vår hårda mästare som lägger sitt tunga ok på oss. Som driver oss in i allt större ogudaktiga gärningar och låter oss gå längre och längre och längre in i synden. Den som kom genom syndafallet i Adam och hans synd var vi alla där. I honom dog vi alla tillsammans. Vi blev lagda under dödens tunga slavok, under syndens slavok. Men den makten är nu berövad döden. För även om vi alla ska fysiskt sett dö, så vet vi att vi kommer att leva i all evighet med Kristus. Vi har redan det nya livet i oss. Det har redan börjat. Det började med vår omvändelse, med vår frälsning. Och det kommer aldrig att ta slut. Så om vi än dör, så kommer vi att leva. Kristus själv har detta eviga liv i sig. Det är inte så att vi mitt i allt har blivit eviga varelser på grund av våra gärningar. Utan det är för att Kristus är i oss. För att han har evigt liv i sig som vi har evigt liv. Och han ger det åt alla dem som kommer till honom. Och gamla mästare, synden, regerade genom döden. Men nu regerar nåden genom rättfärdigheten. Och den ger oss liv, evigt liv. För då kommer någon som tror att det är smart. Som tror att vi förstår och har sittet ett kryphål här. Kommer och säger, aha! Sådär! Det betyder alltså att om jag är frälst, om alla mina synder är förlåtna i Kristus, om ingenting kan hindra mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, om ingenting kan ta mig från evigt liv, vad hindrar då att jag fortsätter att synda? Kan inte Kristus förlåta den synden också? Är den inte redan förlåten? Blir vi inte ett större exempel på nåd om jag syndar lite mer? Det är svårt att hålla sig för en sån fråga. Ifall det är någon som har en sån fråga här, så håll den för er själva. Det är svårt att hålla sig för mig, för Paulus. Paulus som kommer att just ta denna fråga och ställa den till rätta här i början av kapitel 6, vers 1. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden för att nåden ska bli större? Ska vi det? Nej, verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna leva i den? Den här hela frågans absurditet är sammanfattat i ett kraftuttryck, ett bibliskt kraftuttryck, inte en svordom. Ett bibliskt kraftuttryck, verkligen inte, eller Gud förbjude, som det stod i en översättning. Meigenoito, tror jag det är på grekiska. Om du någonsin hör någon ryta till meigenoito, så är det verkligen ett kraftuttryck, ett bibliskt kraftuttryck. Någonting som man säger när man verkligen är rättfärdigt arg, då säger jag så. Meigenoito, säger Paulus. Vi kan se han hyttar med näven nästan, och kanske inte riktigt, men han slår den i sitt bord. Hur kan två sådana totalt olika verkligheter som synd och nåd gå ihop? Det är som att föra död och liv samman. Det går inte, det är omöjligt. Och vi behöver betona här att utgångsläget för detta kapitel 6 är att den kristne har dött bort från synden. Den kristne har dött bort från synden. Det är en fundamental förutsättning för aposteln. Borde vara det för alla kristna. För oss. Det är otänkbart för en kristen, en på nytt född människa, någon som faktiskt är född på nytt, given nytt liv, att fortsätta leva under sin gamla mästare, i det gamla livet. Det som att inte vara född på nytt. Verkligen, verkligen inte. Den kristnes identitet är att hon dött bort från synden. Ni vet vad identitet är. När du får att i flygfältet, så behöver du kunna visa upp ett pass, ett ID-kort. Bevisa vem du är. Står namn och födelsetid och så vidare. Lite andra detaljer som bevisar vem du är. Och så kollar de det och konstaterar att du är du och allt är ok. För den kristna är detta hennes identitet, att hon har dött bort från synden. Om du hade ett andligt ID-kort, så skulle det stå på det: dött bort från synden. Punkt. Och om du då skulle gå omkring och synda, så skulle någon kolla på ditt ID: har dött bort från synden. Syndar. Inte samma människa. Det här är den kristnas identitet. Att hon dött bort från synden. Har dött bort från synden. Den är död. Den är korsfäst, begraven. Nu reste en gravsten över den. Den är en del av det förgångna. Det är verkligen något förgånget. Tempuset här, det här verbet, har dött, indikerar grekiskan att det är en slutförd handling. i det förgångna. Det är inte en pågående handling. Det är inte någonting som vi håller på med att dö bort sådär sakta men säkert från synden. Vi har dött bort från synden. Det är en slutförd realitet. Det är en fundamental del av din identitet, det där ID-kortet. Låt inte vara på den dagen att Gud tar upp ID-kortet. Har dött från synden. Han syndar. Inte samma. Har dött. Redan nu. Men inte förstås så att vi är syndfria. Redan nu perfekta. Lever ett liv totalt utan synd. Vi vet alla tillsammans med aposteln Paulus som han kommer att tala om sen i följande kapitel 7. Att vi har synden kvar i vår dödliga kropp. Vi känner fortfarande av dem. Vi känner de gamla gärningarna som vi älskade för. Hur de lockar oss. Hur de drar oss tillbaka. Hur de längtar efter att få se oss synda på nytt. Kan se dess verkningar i vår syndiga kropp ännu. Vi lever inte ett perfekt syndfritt liv ännu. Ännu. Men vi lever fria från syndens och dödens makt. Fria från dess skräck. Från dess tyranni. Vi är inte längre rädda för att dö. För vi vet att vi kommer att leva i evighet. Vi kommer att gå från ett läge där vi är helgas till ett läge där vi förhärligas. Vi är inte längre rädda för synden och döden. Vi har blivit fria från dess tyranni. Så hur kan vi då leva i den? Hur? Det är omöjligt, det är otänkbart. Det är en självklarhet att ställa denna fråga. Ett ljus där den ser ut som en absurd fråga. Hur kan du ens tänka dig någonting sådant? Och det hjälper oss också att förstå vad det betyder att bli på nytt född. Förklara rättfärdig. Vad är det som har hänt med oss? Vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Så vår död från synden är knuten till Kristi död på Golgata kors. Vi är identifierade med Kristus i hans död. Alltså det faktum att vi videt bort från synden har dött bort hänger ihop med Kristi död. Och varför har Kristus dött? Vilken orsak var det till att Kristus dog? För att han tog det straff som var vårt. Syndens straff är döden. Han tog det på sig. Men samtidigt har vi också dött med honom. Vi som kristna identifierade med vår Herre Jesus. Vi är så identifierade med honom att vi har del till och med i hans död. I hans död för 2000 år sedan på Golgata kors. Och det är en väsentlig del av att vara kristen. Att vara på nytt född. Att man dött bort från synden i Kristi död. Så för 2000 år sedan då vår Herre korsfästes och dog. Så korsfästes och dog vi tillsammans med honom. Få av oss har varit i Israel. Några få. Fredrik åtminstone. Kanske någon annan. Få av oss har varit i Jerusalem. Men vi har alla andligen varit där på Golgata kors. För 2000 år sedan. Om vi inte har varit där fysiskt. Så har vi varit där andligen med Kristus. Och fått våra händer genomborrade. Eller våra synder uppspikade på korset. Och vi har dött. Vi har dött. Tillsammans med Kristus. Så hur kan någon som har dött med honom blivit uppspikad på Golgata kors tillsammans med Kristus? Hur kan någon som gjort det fortsätta leva i synden. Den synd som dödades på korset. Då Kristus och blev uppstod från de döda för att vi skulle fortsätta leva syndiga liv. Eller kommer vi sen när vi fysiskt sett dör och far till härligheten med Kristus, kommer vi att leva syndiga liv där? Nej. Omöjligt. Omöjligt. Och detta är en förklaring på någonting som redan har hänt. Att vi har dött tillsammans med Kristus. Det är redan gjort. Vår på nytt födelse hade ett sådant inledande element att vi dog. Precis som du sår ett frö i jorden. Låter det falla ner, så måste det först dö för att det ska kunna komma liv från det. På samma sätt, för att vi ska kunna leva det nya livet, så måste vi först dö från det gamla. Dö bort från synden. Och här ser vi hur Paulus använder denna beskrivning av vår andliga död med att använda dopet som en bild för det. Vi har blivit döpta till Kristus Jesus. Döpta till hans död. Vi ska se mera på det i nästa vers, vers 4. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Dopet, det bibliska dopet, när ordet dop används rätt, baptizo, när det används rätt, så är det alltid en fullständig nedsänkning i vatten. Det finns inget sprinklande eller skvättande av vatten eller gjutande eller någonting sånt i dess betydelse. Det är en fullständig nedsänkning under vattnet. Dränkt. Och detta är en perfekt bild av det som har hänt med oss andligen. Att vi har dött. Att vi har begravts fullständigt bort från synden. Så som Kristus dog och begravdes, så dog också vi och begravdes med honom. Väldigt passande för detta är förstås att vi sänker ner våra döda i jorden. Precis på samma sätt som i dopet, där vi sänker ner människan under vattnet fullständigt. Som en bild, en symbol för vår död och vår begravning. Begravningen av Kristus var viktig eftersom den verkligen visade att han var död. Han var inte avsvimmad, medvetslös. Utan han var verkligen död. De lade honom i en grav för att han var död. Fysiskt död. De ställde en stor sten framför graven. De satte ett sigill på det och vaktpost satte det ut för att hindra att någon kom och tog hans döda kropp. Allt det tyder på att han var verkligen, verkligen död. Fysiskt död. Inte andligen. Fysiskt. Och så har vi också verkligen dött bort från synden. Vi har begravts bort från den tillsammans med Kristus. En stor sten har rullats över vår grav. De har satt asfalt över det. De har byggt ett prisma ovanpå det. Det finns inte en chans att någon kommer att ta bort vår döda kropp. Den är död, död, död. Ja, verkligen död. Men på samma sätt som Kristus uppstod ur graven, så har också vi uppstått för att leva det nya livet. Och detta är minst lika viktigt. Jag tror inte att vi talar bara om död och begravning och sådant. Vi talar också om det nya livet. Att vi har uppstått tillsammans med Kristus för att leva det nya livet. För att leva det nya livet. Det är orsaken till att vi har uppstått. Att leva det nya livet. Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet. Det är ett faktum. Det är gjort. Ingen vettig kristen skulle förneka att Kristus har uppstått fysiskt. Och på samma sätt är det ett faktum att vi har uppstått från vår död från synden. Vi har uppstått med Kristus. Det är gjort. Det är slutfört. Och igen är dopet, vårt dop, inte det fake dopen. Vårt dop, eller det bibliska dopet, inte vårt dop, det bibliska sättet, det rätta sättet, det enda sättet, är en perfekt bild av detta. Hur vi blir upplyft ur vattnet. Vi uppstår från att ha varit döda och begravda. Ingen sten, inget sigill, ingen vaktpost kunde hindra Kristus från att uppstå. Och på samma sätt fanns det ingenting som kunde hindra oss från att uppstå med Kristus. Inte bara i den kommande uppståndelsen, utan det som redan har skett. Vår andliga uppståndelse i Kristus. Vår pånyttfödelse. Vi föds på nytt, vi blir uppväckta till nytt liv. Ett liv som är av samma kvalitet som Kristi liv. Det har evigt liv, det är ett liv i helighet. Ett liv som redan har börjat. Ett evigt liv. Det går nu i den här, på den här jorden genom en tid av helgelse där vi formas, vissa mer, vissa mindre, för att fullbordas. Slutföras den dag vi går för att vara med vår Herre för all evighet. Detta är ändamålet för att vi har dött och blivit uppväckta. Att vandra med Kristus. Vers 5 till sist fastslår detta. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi förenade med Kristus i hans död. Vi förenade med Kristus i hans uppståndelse. Vi har både dött bort från synden och lever det nya livet i helighet för att vi är i Kristus. För att Gud har utvalt oss. För att han har satt oss i Kristus. Vi är förenade med honom. Han är vår identitet. Gud ser på oss och ser inte vårt syndiga kött och våra många brustna löften. Våra ständiga tillkortakommanden. Utan han ser Kristi härlighet återspeglas. Han ser Kristus. Han är vår identitet. Han är vår död och han är vårt liv. Som Paulus också säger i Galaterbrevet 2:19-20. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så vårt nya liv är inte vårt liv. Det är Kristi liv. Vi lever inte för oss själva, vi lever för Gud. Vi lever i tro på Guds son. Som älskat oss och utgett sig själv för oss. Så detta är att leva av nåden. Det är i fullständig kontrast till synden. Det finns ingenting gemensamt med synd och nåd. Det står motsatt till varandra. Kristus dog inte för att vi skulle fortsätta få synda, utan för att vi ska leva det nya livet i helighet. Liv i helgelse, bortvänt från synden. Så det här måste också vara vårt liv. Denna dag alla vi som tror på honom, som bekänner oss till Kristus. Som har tagit hans namn på oss och som kallar oss för kristna. Vi ska leva det nya livet i helgelse. Den absolut logisk konsekvens av att vara född på nytt, att man lever ett liv i helighet. Och det gör det inte dig förskräckt nu, så att du tänker att du måste bli som en munk eller som en nunna som går omkring och ber långa latinska bönramsor och har en imaginär gloria runt ditt huvud. Låt alla sådana falska bilder av helighet kastas på soptippen. Det är inte ett liv i helighet. Ett liv i helighet är att älska Gud, att älska hans ord, att älska hans lag och hans bud, att följa dem, att vara lydig under dem, att älska din nästa. Det är hela lagen. Det är något som alla kristna formas till. Igen, vissa mer, vissa mindre. Vissa går längre i helhet, vissa går inte lika långt. Men vi formas alla i enlighet med detta. Vi får ett nytt hjärta som formas, som görs till ett hjärta villigt att lyda och följa Guds lag. Det är sann kärlek till Gud. Guds ord är vår ständiga följeslagare. För att forma oss, för att uppmuntra oss, för att tillrättavisa oss, för att leda oss, rätt resa oss upp, gör oss till sanna kristna människor, sanna mini-kristusar. Så vi går omkring och reflekterar hans härlighet. Och det är någonting som förutsätter det första tecknet på lydnad, vilket är dopet. Att du låter dig bli döpt. Det är det första tecknet på att du är villig att följa din Herre, vad han har sagt, vad han har befallt. Att du döper dig offentligt som ett vittnesbörd inför världen. Att du har dött bort från din synd. Att du lever det nya livet till Guds ära. Det är bara ett yttre tecken. Låt oss inte glömma det. Dop är inte igen någon magisk handling. Det är ett yttre tecken på en inbördes verklighet. En andlig på nytt födelse har skett. Från död. Eller att vi har dött bort från synden. Till det nya livet. Ingen blir frälst i dopet. Men det är ett tecken på att man är frälst. Det är ett tecken på lydnad. Det är ett tecken på helgelse. Men det slutar inte där. Det slutar inte med att vi blir döpta. För vissa kanske det gör det. Men för de allra flesta av oss så slutar det inte med dopet. Vi måste vandra i detta liv i helgelse tillsammans med Kristus. Sann helgelse är att ständigt döda dessa syndiga begär som fortfarande finns i vår kötsliga kropp. Det begären som kommer att vara med oss ända tills vi läggs ner i graven då vi dör fysiskt sett. Det måste ständigt dödas. Så är det med var och en som tror på Kristus. Och jag vet att vi alla här som tror faller kort om den standard som vi ser i Bibeln. Som vi ser vi kan uppnå. Jag vet att var och en här har sina stunder, sina svagheter, sina tillfällen. Det är långt från Gud. Då helighet känns som en tråkig verklighet, någonting som man bara måste göra, som inte är en del av glädje och liv, någonting som man verkligen vill göra. Vi har det alla. Men fin tröst i det, att det är någonting som Kristus också gör. Det är ett samarbete mellan dig och Gud. Att leva i helighet. Du vandrar inte ensam. Du vandrar med Kristus.
tillsammans med honom. Du helgas med honom. Det är ditt nya liv.
Så samtidigt som vi påminns om det, så vill jag förstås också komma ihåg det som inte har dött bort från synden. Som inte har uppstått tillsammans med Kristus. Som inte tror. Och om det finns någon här idag som är i det läget, som vet det, så förhärda nu inte ditt hjärta. Utan hör Guds röst. Hör att du är en syndare. Hör, läs Romarbrevet, hela Romarbrevet. Synnerligen det inledande kapitlet. Där Paulus säger att det inte finns någon som gör det goda. Det finns ingen som söker Gud. Alla utan ursäkt, även du. Och det spelar ingen roll att du kommer och säger att jag tror inte på Gud. Han är inte verklig för mig. Det spelar ingen roll. Man kan säga att man inte tror på ljud. Men det är en absurditet eftersom du måste använda ljud för att hävda en sån övertygelse. Du är under Guds dom. Du blir antingen förklarad skyldig eller oskyldig. Och du vet att du är i den skyldiges grupp. Du vet det. Alla står utan ursäkt. Men, kom också ihåg att Paulus satt in ordet men. Det har uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En rättfärdighet genom tro på Kristus Jesus. Så kasta dig nu till korset. Förtrösta på honom som verkligen kan ta ditt straff. Som är ditt, sannoliken ditt. Och du kanske känner, jag vill inte leva ett liv i helhet. Det är tråkigt, det är trist, det låter fullständigt ointressant. Men Kristus ger dig ett nytt hjärta. Han gör dig villig att leva i helhet. Du är inte helig för att du med en villig ansträngning blir helig, utan för att Jesus ger dig ett nytt hjärta. Så kom till honom, kom till frälsare. Se nu upp till honom som verkligen kan sätta dig i denna grupp av oskyldiga som blir förklarade rättfärdiga, som får evigt liv. Varför vill du dö? Varför vill du dö? Kom till Kristus. Omvänd dig. Och få evigt liv. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far. Vi tackar dig för det ord som du har anförtrott åt oss denna dag. Att du har gett oss evangeliet så tydligt, så klart, så att var och en av oss kan förstå det. Det finns inga hinder, det finns inga ursäkter för någon av oss. Vi ser det klart och tydligt. Herre, vi prisar dig för ditt evangelium. De sanna goda nyheterna. Far, vi ber för oss som tror att vi ska vandra det nya livet tillsammans med Kristus. Herre, döda det syndiga begären i vårt kött. Hjälp oss att vandra i helighet, att älska din lag och dina bud. Och söka det dag efter dag. För att vi vet att vi en gång ska stå där i härlighet. Att det är det som är vårt mål. Åh, Fader, låt oss alla komma ihåg det. Så att vi vandrar allt ivriga. Ja, så att vi springer fram mot det målet, Herre. Och Fader, vi ber för dem som inte tror. Och som inte har det nya livet. Herre, visa din nåd mot dem. Så som du visade den mot oss. Ovärdiga syndare. Herre, fräls dem. För deras skull ber vi. Fräls dem. Fader, vi tackar dig än en gång för ordet denna söndag. Må det uppbygga oss alla till din ära. Vi ber i Jesu namn.
Amen.